Du lyssnar på Omöjliga varelser av Catherine Rundell i översättning av Fredrika Spindler. Uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Begynnelsen. Det var en väldigt vacker dag, tills något försökte äta upp honom. Det var en svart, hundliknande varelse, men det liknade ingen hund han någonsin hade sett. Dess tänder var lika långa som hans arm, och klorna skulle kunna slita sönder en ek. Det talar därmed en hel del till Christopher Forresters fördel att han, tack vare hast och slughet och mod, vägrade att bli uppäten. Begynnelsen, någon annanstans. Det var en väldigt vacker dag, tills någon försökte döda henne. Mal hade återvänt hem efter sin färd, flugit tillbaka från skogen med utsträckta armar och flaxande rock, piskad av vinden. Mal Arvorian kunde flyga endast när vinden blåste. Vädret den dagen var perfekt. En västlig bris som doftade av havet, och hon gjorde luftsaltomortaler, virvlade runt i den kalla luften. Hennes flygarrock var tjock och allt för stor för henne, och hon bar den med ärmarna upprullade fyra varv. När vinden friskade i, den behövde inte vara stark, men lite vind var nödvändigt, kunde hon hålla den i slagen och öppna dem som vingar och känna hur brisen lyfte henne upp i luften. Den dagen hade hon flugit över trädtoppar så att skorna snuddade vid grenarnas ändar och störtdykt, vilket fick en enhörningsflock att skingras. I köket hade hennes gammelmoster Leonor muttrat över hennes kalla händer och gett henne en mugg varm saft när det knackade på dörren. Det var mördaren. Ankomst. Dagen innan han blev angripen satt Christopher på en bänk utanför färjeterminalen och väntade på sin morfar. Han hade rest ensam från lägenheten i norra London till Skottland, hade kramp i benen och var hungrig som en varg. En ekorre hoppade upp på bänken och iakttog honom. Långsamt drog den sig närmare tills morrhåren snuddade vid hans knä. Ytterligare en ekorre gjorde den sällskap, följd av en till, tills det fanns sju ekorrar som trängdes runt hans fötter. En kvinna som väntade vid taxistationen vände sig om och stirrade. "Hur gör han det där?" sa hon till mannen bredvid henne. En ekorre skuttade upp och satte sig på tåhättan på Christophers sko. Christopher skrattade och ekorren pilade upp för hans skenben till knät. "Sitter du bra där?" sa han till ekorren. "Fin dag." "Han måtte mata dem," sa mannen och ropade sen till Christopher. "Du borde inte mata vilda djur. Det är inte bra för deras magar." "Jag vet," sa Christopher och smålog. "Det gör jag inte heller." Hans vänner skämtade om att djur kom till honom vart han än gick. På gatan kom katter fram och snodde sig i åttor runt hans vrister. I parken kom hundar och hoppade upp på honom. En fotbollsmatch hade avbrutits då en liten kör av ylande rävar försökte ta sig fram till honom. En dag hade insisterande duvor dykbombat honom under en skolutflykt. Och att simma i de små sjöarna utomhus i Hampstead var nästintill omöjligt. Badvakten hade beordrat honom att gå upp i vattnet eftersom den plötsliga ankomsten av en svanfylking fick de mindre barnen att skrika. Christopher hade lätt, visslat på svanarna och fört dem bort från sjön och in i ett närliggande buskage. En ung svan hade försökt flyga upp på hans axel och rivit honom med sina kloförsedda simfötter. Han hade haft märkena kvar i månader efteråt. Ären gjorde honom inget. Han visste att djurs uppmärksamhet och kärlek sällan präglades av mildhet. Ofta innebar det en viss mängd blod. "Det är något i hans lukt," brukade hans far säga stelt. Men Christopher luktade, så vitt han kunde märka, inte särskilt annorlunda än andra pojkar i hans ålder. Han tvättade sig, om än inte överdrivet. Som litet barn hade det utgjort hans livs största lycka.